enchanté.
Varmt välkomna ska ni vara till Toto Fam, det franska uttalet dagen i ära. Det var ju cup i helgen borta i Frankrike, det ska vi inte prata om någonting om. Det är den 29 mars och allsvenskan har börjat. Det ska vi prata hur mycket som helst om idag, utan att glömma bort någonting såklart. Så varmt välkommen till Robin Bylund på länk.
Stort tack, det är... Absolut, det ska bli jävligt häftigt. Det lär vi väl återkomma till. Men som sagt, El Clasico från Camp Nou imorgon, onsdag. Så det ska bli jävligt kul. Och man följer stort här hur Barcelona är kanske bäst i klassen på att ändå bygga hype kring den här matchen. Det ska bli bussvälkomnande av laget och det ska vara... hel jävla kalabalik på hela stan egentligen, känns det som. Så de vinner ju i alla fall den matchen mot Real Madrid på, jag vet inte, det är walkover-sätt egentligen med tanke på deras inramning förra veckan. Men det ska bli jävligt skoj.
Ja, det är bara torghoppa, kan se det framför mig. Sangrier på olika torg. Ja,
det går ingen nöd.
Nej, verkligen inte. Petronella, hur mycket vill du prata om min matchkamp på Bosön den här veckan när vi slaktade ner med finskorna?
Alltså, om du vill snacka ner den så tycker jag absolut att vi
starta
ska göra
egen
det.
Podd. Starta en egen podd i så fall.
Då tycker jag att du ska gå och starta något eget. Men jag tycker det är alltså stort av dig att faktiskt jobba in den här och få ihop det här. Alltså ja. Att du lever, det är otroligt.
Nej, men det var jävligt kul. Vi ska definitivt inte prata så mycket om den, men jag kan säga så här efter att ha sett de bästa lagen från Stockholm och de bästa finska lagen och sånt där, att det finns ju hopp om framtiden
för
både finsk och svensk damfotboll.
Ja, men du kan ju säga så där, du får ändå säga hur det gick då. Ja, hur gick det? Du vill säga hur det gick.
Ja, alltså egentligen sådana här matchkamper är inga pokaler och sånt där, utan det man vill är ju ha bra motstånd, man vill ha bra internationellt motstånd och sådär. Men vi hade ju en match mot HIK Helsingfors, som måste ha varit en av de bästa U13-matcherna som någonsin har spelats på flicksidan. För det var så ruskig, dels individuell kvalitet, men även det har aldrig blivit så när vi spelar, men det blev liksom taktiskt också. De gjorde så här taktiska drag när de låg under. Men där fanns också en jävla karaktär och moral, för båda lagen låg under i den här matchen. Och båda lagen kom tillbaka. Nu hade vi tur som kom tillbaka sist då. Och sen var matchen slut så vi vann. Men just det här gula kort och karaktär och de maska. Vi hade en hörna med 3 minuter kvar. Våran inne mitt liksom, vänta. Och ska går ut och ska ta hörnan. Tar inte hörnan sen. Absolut inte coachat, utan någonting hon har sett på tv.
Liksom, det tycker jag ändå är häftigt i den åldern att man... Att man på något sätt har kommit så långt redan där och vet de här lite små grejerna som behövs för att kanske vinna. Det är ju sådana grejer ibland som jag tycker kan saknas uppe på A-lagsnivå. Alltså, men shit, jag springer till hörnan och du vet, alltså, man stressar. Man bara, men gud, ta det lugnt. Alltså, vi leder.
Exakt.
Chilla.
Nej, men det tror jag. Jag tror ju generellt sett bara att damfotbollen om 10 år kommer att vara något helt annat. Mycket snabbare, eller det vet jag. Mycket mer teknisk och mer lik här fotbollen på det sättet. Mm. Och det tycker jag man ser redan nu om man jämför med för 10 år sedan och kolla på damfotbollen idag. Så just de detaljerna vet jag i stor skillnad på. Mm. Jag vet när min gode vän Isak Dahlin coachade Hammarby att han var förbannad på en spelare för att hon inte ramlade i straffområdet. Alltså det var solklar straff. Det var liksom en smäll. Men hon stod upp, fick inte straffen. Men hjälp domaren där då! Och då kan ju folk som lyssnar på det här tycka att vadå, vi ska inte lära ut unfair play till våra unga tjejer. Men i akademierna på den absoluta elitnivån, även i ung ålder, 13, 14, 15 år, så måste vi förbereda de tjejerna för vad som liksom kommer komma. Och här pratar vi inte om att skada andra eller sådär, utan det handlar ju om att vara lite slug. Det handlar ju om furbo.
Ja, det kan man ju säga någonting ute i Europa. Det märkte jag jättemycket när jag kom till Italien. Alltså där är det ju, de ramlar ju i varje duell i princip. Alltså,
ja, men du ska i alla fall vara förberedd på det. Ja. Och så när du kommer ut och du blir blir proffs när du är 20, så ska inte det komma som en chock.
Utan nej, sen tycker jag att det är jävligt tråkigt. Det förstör spelet så många gånger när man gör det uppenbart ute på plan. Fine om det är liksom i straffområdet. Det är en straffsituation. Du kan faktiskt få någonting utav det. Men ute på plan, en vanlig närkamp på mitt plan. Alltså, snälla stå.
Men det är ju stor skillnad på, alltså det är ju den här klassiska att hjälpa domaren, som du säger, att tyvärr så är ju domarna egentligen för dåliga, för får du bara sparken på benet men står så får du inte straffen. Så det handlar ju tyvärr om att du måste gå ner för att visa för domaren att okej, nu tar vi den här straffen helt enkelt. Det är ju väldigt stor skillnad på att filma eller simulera och att egentligen bara göra det som domaren egentligen vill ha din hjälp med för att berättiga sitt domslut. Så det är väl lite olika delar i det. Men tänk också bara på tal om ungdomsfotbollen i Sverige. F17-landslaget kan bli klara för EM idag, så det ska vi hålla utkik på sen. De behöver bara ett kryss mot Norge. Så svensk fotboll, som sagt, det är tillväxt på alla håll och kanter.
Där, jag har kontakt, min mamma är ju där på plats faktiskt, får ju direkt,
se där,
direkt länk. Mm. Men det är ju faktiskt, det är jättestort ifall de tar sig vidare. Tror inte att det har hänt förut, eller så var det väldigt länge sedan i alla fall. Så det ska bli jättekul att se ifall de kan ta sig vidare, och det ser tydligen jättebra ut spelmässigt också. Så väldigt spännande.
Och då har du ju till
och med, väldigt spännande.
Ja, och till och med, förlåt, men till och med då deras, alltså B-sprung hade ju till och med kunnat vara med i det här landslaget också. Ja. Så det är en otrolig generation.
Rosengård släppte ju inte henne.
Nej, av förklarliga skäl, hon behövdes igår. Ja. Men det återkommer vi till.
Rosengårds prestation och insats ska vi alldeles strax komma till. Jag tänkte bara ta lite rubriker då från det som har hänt ute i världen, fotbollsvärlden, under helgen. Och vi kan börja med i Serie A där Juventus slog Inter och fortsätter ligga i topp. Men Roma, de har inte gett upp där bakom. Vinner 3-0 mot Sassuolo och ser fortsatt hur jäkla bra som helst ut. I övrigt så är det fortsatt kris i Fiorentina. Visserligen 3 poäng ner till Napoli, men torsk mot Milan som fick rött kort, Fiorentina med 0 mål. Ja, det fortsätter att lidas i Florens vad det gäller damfotbollen. Tar vi oss vidare då till Bundesliga, så vinner både Wolfsburg och Bayern München, fortsätter att göra upp om titeln där. Där det verkligen händer, ja, det är ju England. Helvete vilken helg det var återigen då. Där Chelsea alltså vinner med 9-0. Jag tänker att du ska få ta ner den sen, Robin. Manchester United biter till lite grann, vinner 3-1 mot Everton, men City fortsätter att flåsa dem i nacken. Hur som helst, det internationella spelet tänker jag att vi ägnar ganska kort tid åt. Det roligaste som sagt från helgen var ju damallsvenskan som äntligen drog igång. Rosengård vann med 2-0 mot Brommapojkarna. Piteå, ja, de åkte till Stockholm och tog en jävla skalp, vann 4-1 mot Djurgården, och Djurgårdarna, ja, de vägrade prata. Och min gode vän Sean som är sportchef där är just nu i lite blåsväder, såg också att Henke Bergen var ute och tryckte till lite grann. En liten tryckare i hörnet. Kristianstad har vi pratat mycket om under den här vintern och tycker att de gör det väldigt mycket bra. Mötte ett Kalmar på hemmaplan som har gjort om hela laget. Ja, där gick det Kristianstads väg, kan vi lugnt säga. Linköping, Vittsjö, kryss, och andra krysset hittar vi faktiskt i Umeå, som vi trodde på som den bästa nykomlingen. 1-1 hemma mot Häcken, får vi se som starkt. AIK vinner 2-0, och Hammarby inför nästan 8000 åskådare på Tele2 förlorar mot Eskilstuna United med 3-0, och en av de bästa på planen, regissör för det här, före detta Hammarby-spelaren Felicia Saving. Jag tycker att vi börjar veckans avsnitt med det.
Ja, och alltså, vad hände?
Du var där.
Jag var där.
Jobbade för Nent.
Jajamän, vi hade studio på plats. Skitkul för övrigt. Alltså, det är en helt annan grej att få stå och göra sändning på plats. Det är skitroligt. Och man, alltså, bara den grejen att få intervjua spelare, att få vara nära på ett helt annat sätt, fånga upp känslor, alltså skitkul.
Jag var ju på Bosön då och mötte Capo, men det ska vi inte prata om. Höll ni käften under inmarschen?
Ja.
Aha,
ja,
mycket bra, mycket
det
bra.
Gjorde vi. Och det jag till och med tog upp det inför. Jag var så här, det måste vara tyst under inmarsch. Sen var det ju inte alls samma stämning som det var när det var 18 000 på läktaren. Nej. Det var lite dött faktiskt. Eller dött, men det var inte alls den stämningen. Men viktigt tycker jag ändå att det är tyst under inmarsch. Ja.
8000 i alla fall, även om jag vet att Hammarby-gänget hade hoppats på ett fullsatt, eller i alla fall mer. Liksom lite mer, så är det en jävla siffra.
Absolut,
att ha,
vad är det, fjärde största?
Exakt, ja. Fjärde största i allsvenskans historia.
Det är ju, det sjuka är att man också blir nästan så här, det är för dåligt. Mm. Alltså att man har blivit så himla bortskämd med typ Bajen-supportrarna och hade förväntat sig så mycket mer. Ja. Men det tror jag vi kommer få se under säsongen.
Absolut. Det har precis dragit igång. 8000 får ses som en otrolig siffra och oerhört starkt jobbat. Och det var väl egentligen då det enda som var bra för Hammarbys del. För Eskilstuna, de går ut och har uppenbarligen läst Hammarby perfekt. Det är i alla fall så jag ser på matchen. Och skapar flest målchanser och gör också flest mål. De är effektiva och som jag tycker, du får ju gärna fylla på här Petronella, du också Robin, men det jag tycker att det ser tunt ut i försvaret, det du varit inne på tidigare Petronella, när du har kollat på det här truppbygget, det saknas pjäser. Nu vet vi att de här australienska ska komma in, men det dröjer och vi vet inte heller hur bra de är, utan det ligger på Johan Lager då, att han har värvat bra, men jag tycker också att det går lite långsamt i deras uppbyggnadsfas och de skapar inte tillräckligt mycket bra målchanser över 90 minuter inför den här hemmapubliken. I vilken ände vill du börja? Det sportsliga och hur Eskilstuna liksom löser det här, eller i efterspelet som jag ändå vill ta, där flera Hammarby-spelare går ut och säger att de tycker att Eskilstuna spelar en tråkig fotboll.
Det här är
jag
också
fullständigt vansinnig över det här. Vad,
jag
är det för, vad är det för amatörnivåer att gå ut och prata om att de spelar tråkigt?
Nej, alltså, och grejen är så här, jag skrev också upp det här för att jag ville prata om det och
det
jag reagerar på det.
Dels skuldbelägga på något sätt. Sen fotboll, 2022.
Ja.
Och då spelar tråkigt. Det är elitfotboll där. Det handlar om att vinna. Ni skapar hälften av de chanserna som, eller hälften av de chanserna, men i alla fall skott på mål, som vad Eskilstuna gör. Ni förlorar klart på hemmaplan med 3-0. Alltså rannsaker alltså, själva. Eskilstuna spelar tråkigt. Nej, men jag blir provocerad.
Nej, jag blir också helt provocerad. Och jag blir så här, jag tycker att det är pinsamt att se när man står och säger att motståndarlaget spelar tråkigt om man precis har förlorat med 3-0. Alltså där kan jag också känna att ni kanske ska lite gå till er själva också och säga att ni gör en riktigt jävla dålig match. Alltså det är ju det handlar om.
Det det
och jag
enda.
Tycker att det är skönt att se också att Elena, hur hon kontrar och blir så här, vadå, vi spelade Bajen är svaga. De är svaga i sin backlinje. Ja. Det är klart att vi slår långa bollar bakom. Mm. Alltså, vi vill vinna matchen. Vad är problemet? Ja,
men det är det enda det handlar om.
Och så här också, Eskilstuna slår inte bara långt. De gör inte det. Det är inte så matchen ser ut. Absolut, de har varit ett lag som slår väldigt mycket långt och de ligger lite fortfarande kvar i det. Men de ser ju också vad ytorna finns på plan. Du måste ju också rätta det lite efter det.
Men om Bajen vill vinna liksom ball possession-ligan, då kan ju de göra det.
Ja,
men
då
kommer ju varken supporter, styrelse eller någon annan
mål. Ni kanske ska börja med att göra lite mål först innan ni börjar liksom snacka. Och ni kanske ska börja ha något form av spel själva. Också att stå så här, de spelar tråkigt. Ja, men ni själva då? Ni har ju inte något spel överhuvudtaget i den här matchen. Ni får ju inte igång någonting.
Nej, och det var väl snarare.
Ja, och det tycker jag är, det är, jag tycker det är dåligt att gå ut och säga en sån sak efteråt.
Det känns ju som att det kommer som en, alltså såklart är det väldigt mycket frustration laddat i det uttalandet. Alltså det är ju ett Hammarby-lag som blir, ja, men blir lite, jag vet att de blir lite tagna på sängen av, ja, men av premiärnerverna, av att de inte, för de kommer inte alls upp i nivå inledningsvis och ger egentligen taktpinnen till Eskilstuna, och sen känns det ju som att Eskilstuna har gjort, ja, men har gjort en hemläxa på ett helt annat sätt. Om det är det Hammarby tycker är lite tråkigt, att Eskilstuna vet egentligen exakt vad de ska göra i varje moment för att ta ner Hammarby. De ligger väldigt rätt i positionsspel. De får in ett väldigt bra pressspel och vinner egentligen alla, även då individuella match i matchen situationer mot Hammarby-spel. De är egentligen bättre på varje plan och är ju klart överlägsna rakt igenom den här matchen. Så att, alltså att gå ut efteråt och prata om att det är ett tråkigt sätt som Eskilstuna spelar fotboll på. Det, jag förstår att det var väldigt tråkigt som Hammarby-spelare att vara där i 90 minuter inför all den här publiken, ha så mycket mer förhoppningar kring vad de skulle kunna erbjuda och så är det detta det blir. Men det var väl, ni hade väl, var det Alice Karlsson ni hade hos er, Petronella i studion, som ändå pratade om det här med att de, alltså hon, jag tyckte ändå hon var ju ärlig kring att de inte kommer, hon tittar ju ändå mycket på sin egen insats också, eller lagets insats, om att man inte kommer upp i nivå. Och att...
Bra att du nyanserar vår sågning.
Ja, nej, men absolut. Jag köper inte det för fem öre, det här, när man pratar om vad motståndare gör och inte gör och att man spelar på ett tråkigt sätt, för det handlar bara om att vinna fotbollsmatcher. Men som sagt, det fanns väl kanske nyanser från några av spelarna i alla fall.
Nej, men, och det som förvånar mig väldigt mycket, bara för att vi ska se också till spelet, alltså jag blev väldigt förvånad över hur Hammarby ställde upp. Ifall man ser till hur försäsongen sett ut och lite hur man har spelat och på vilka positioner också som man har spelat spelare. Vi hade ju Emma Jansson som vi ringde in för premiären. Hon har ju spelat sexa under hela försäsongen för att Fanny Hjelm har varit skadad och rehabbat. Nu väljer man att ställa upp Emma på topp som nia, där hon inte har spelat, alltså hon spelade inte där förra året i alla fall en enda match, och har ju inte spelat där som sagt under försäsongen heller. Henne ställer man upp som nia. Du stoppar in Fanny Hjelm från start som inte har startat än så länge.
Blir utbytt i 32.
Ja, och det tror jag absolut. Hon kanske har känning, men jag tror att det är ett taktiskt byte, för att då också...
Oj, i 32 minuten?
Ja, men då tar ju... Han tar ju in Matilda Winberg som gör en jättebra match mot Häcken, gör också målet.
Jo, men och, taktiskt byte i 32, det är sällan man ser.
Ja, det är sällan. Men en sån grej, Pablo kan göra såna grejer. Det är inte konstigt att han gör det. Och det ser ut som att då ställer de ju upp med Madde går upp på topp. Matilda kommer
sågar
in på
man
positionen.
Sig själv lite om man gör ett byte.
Nej, men, alltså, de byter formationer 5 gånger under den här matchen. Alltså, jag tror inte att de är särskilt nöjda. Och det känns som att Pablo inte riktigt vet vad han gör. Jag vet inte, men han går in på trebacksen i andra halvlek. Och sen så går han ner på fyrbacks igen. Och, alltså, det är så mycket byten. Han byter Adelina Engman i halvtid, sätter in Wangerheim. Alltså det är som att han mixtrar hur mycket som helst. Det
jag vet
tror jag
inte mer, men en av de bästa
oro.
Spelarna de senaste 2 åren i Hammarby, som jag tycker är liksom direkt skapar chanser och härligt, är ju U23-landslagsspelaren Emilia Larsson, som kommer in i den här matchen. Och det är klart, det är hans beslut, han ser träningarna och så vidare. Men jag ser också till vad hon har gjort de senaste 2 åren och hur viktig hon har varit för Hammarby. Just hennes här direkta spel, hon kommer till avslut, hon skapar mycket chanser, hon är rivig, och det tycker jag är en spelare man saknar här.
Ja, jag kan tycka speciellt i en sån här match när man inte, ja hon kommer in, men jag kan tycka i en sån här match också när man inte riktigt får till ett spel och när energin absolut inte finns i laget överhuvudtaget, då är ju Emilia en sån spelare som man borde stoppa in för att få igång aggressiviteten, för att få igång just som du säger att hon är ett rivjärn, och hon kan visa med liksom löpningar, kroppsspråk, att hon går in 100% i varje duell, och det kan vara som spelare att då kanske stoppa in lite tidigare för att få igång det här.
Och tittar vi på, för som sagt, tittar vi på matchen, som så här, spelmässigt kommer inte Hammarby upp i nivå, men de förlorar egentligen också alla, alltså en mot en dueller, och tittar vi på målen Eskilstuna gör, så är det ju det första det placeras in ganska snyggt, men sen är det från en hörna, det är duellspel, 3-0 målet, så tappar de ju både 1-2 och 3 dueller där, alltså Eskilstuna-spelarna mer eller mindre bara skickar undan en Hammarby-spelare och trycker dit den. Det var ju kanske mest då signifikant från Ekhoffs 3-0 mål, men alltså hela tiden kändes det som att Hammarby vägde för lätt ute på planen, och att då kombinationen av att kanske tekniskt och taktiskt inte komma upp i nivå och sen dessutom då förlora, om vi säger den klassiska kampen ute på plan, det är lite för många parametrar där du inte kommer upp i nivå i en hemmapremiär inför 8000 på läktarna. Det kommer nog vara en hel del som diskuterar, och så har man ju Häcken borta på fredag direkt, så det är liksom kniven mot strupen, pang boom, känns det som lite för Hammarby.
Jag undrar ifall, även ifall man inte säger att Hammarby har underskattat Eskilstuna, jag hoppas absolut inte att det är det de gör, men jag tror att det kommer vara ett helt annat lag som går ut mot Häcken på fredag. Alltså det kommer vara en, jag tror att de vet att så här, Häcken är så mycket bättre, vi har mött dem i semifinalen, det här krävs så mycket mer av oss. Och man kanske inte hade samma inställning mot Eskilstuna, vilket jag kan tycka så här, det är en premiär. Du borde vara mer laddad än på väldigt, väldigt länge. Och det här gäller otroligt mycket. Det kommer 8000 på läktaren. Alltså det är
känslan var ju att Hammarby hade förberett sig på att spela sin match, så att säga. Och sen när man inte får möjlighet att spela den, så blir man tagna på sängen. Och Eskilstuna, som sagt, har då Och i det helt andra aspektet, fokuserat väldigt mycket på hur man utnyttjar Hammarbys svagheter, och det gör man väldigt bra. Och vi får väl en shoutout också till Elise Stenvik, tycker jag, vänsterbacken, som var helt otrolig. Ligger ju bakom egentligen alla tre målen också på olika sätt, mer eller mindre. Så det var många Eskilstuna var bra, ska sägas.
Nej, och sen jag tycker, bara som du nämnde Tompa, Felicia Saving gör en otrolig match, och jag tycker det är så kul att se att hon också får slå Hammarby. Kom ifrån Hammarby, fick inte, jag vet inte om hon fick förlängt eller ifall de var så, vi kommer inte riktigt, vi tror inte så mycket på det. Du kommer sitta
hon
på
är alltså 0-2 supertalang. Mm. Hon är ju liksom pillotypen, inte liksom muskler och lungor, men varje gång jag såg henne spela på kanalplan innan hon lämnade, då var hon ju tonåring mer eller mindre, så såg jag en stor fotbollsspelare. Och någonting som jag tycker, ja, men jag saknar ibland i damfotbollen, alltså någon med idéer, någon med spelförståelse och sådär. Och som sagt, det finns starkare och snabbare spelare, men hon är en central mittfältare, och jag tycker att hon satte tempo mycket i matcher och sånt där. Så jag förstod inte riktigt hur man kunde göra sig av med liksom en spelare med en familj som är bajare och så vidare, med den stora talangen. Det är klart att det är en revansch för henne och liksom komma till Tele2 där hon, jag lovar, helst nog av allt hade spelat i grönvit tröja, ja, och göra den prestationen. Där känner jag med hela familjen Saving, verkligen.
Men kul, därför extra kul att hon gör en så pass bra match och att hon i princip dominerar mittfältet och är bara så otroligt bolltrygg och styr tempo. Jag tycker det är skithäftigt. Det ska bli kul att följa henne. Hon har ju tagit en lite mer
spelare, ja, tycker jag, lite grann.
Men hon har tagit en lite mer offensivare roll i år också, och där tycker jag att hon är bättre, så det ska bli kul att se henne där faktiskt.
Alltså, otroligt stark prestation av Eskilstuna och svagt då av Hammarby. Se hur man reser sig efter det här. Det är bara första omgången. Det går såklart att resa sig för Hammarbys del. De har ju en stark trupp och borde kunna resa sig från den här matchen. Om vi går vidare då, var ni förvånade över att AIK slog Örebro med, jag ska säga, Inke var ganska jämn match, men ja, att man ändå är tunga i det här mötet. Gör 1-0 tidigt och sen stänger matchen i den andra halvleken.
Nej, alltså jag är inte förvånad, för jag kan tycka att AIK Örebro är lite så här, jag tror att de kommer ligga ganska jämnt i tabellen som vi pratade om också förra veckan. Ja. Så jag är inte jättefånad, men däremot så tycker jag att det är starkt av AIK att göra två mål, och jag tycker att de ändå ser, ja, men alltså helt okej ut, och jag tycker att det är bra att de också gör två mål, för det är mål de kommer behöva göra i år, och också att de håller nollan. Det kommer också vara jätteviktigt för dem. De släppte in extremt mycket mål. Jag tror 48 eller någonting förra året. Alltså det är galet mycket mål. Så att där har de absolut förbättrat sig, tycker jag. Och jag tycker Nordin och Davison i mittbackslåset ser väldigt bra ut. Och jag tror att det kommer vara en styrka för dem i år också.
Så trygghet där.
Ja, sen har ju AIK gjort en ny värvning.
Just det,
en
såg det.
En forward från Australien. Remy Sinsen.
Galna Australienspåret i Stockholm.
Ja, men det är många som gör
det. Det är galet. Ja, verkligen. Hon spelar ju med Sydney som torskade mot Melbourne Victory. Där Bayern har ju värvat ifrån Melbourne. De torskar ju med 2-1. Men så hon kommer väl också nu då antagligen efter landslagsuppehållet, I guess. Och AIK har ju gått ut och sagt att de letar efter en forward som kan spruta in mål. Och det här verkar vara den forwarden. Så det ska bli intressant att följa henne i AIK i år.
Kristianstad, alltså där kommer vi säkert stanna mycket liksom under den här säsongen. Jag är imponerad över hela det projektet. Och ja, men hur de har byggt det här laget från en liten stad. Och den här inledningen, visserligen då mot ett orutinerat Kalmar, ett nybygge som det säkert kommer ta lite tid för innan det sätter sig, men med 4-0, det är ju rejält, eller hur Romy?
Ja, och jag vill väl minnas att vi pratade lite om det förra, att de har ju en offensiv spets i det här Kristianstad. Nu är det ju Tabby Tindell som plockades in från just Kalmar inför säsongen som gör två mål till exempel.
Firar hon?
Hon firar, jag tänkte på det.
Ja, men det är klart man
hon
firar.
Hon håller ju inte igen,
nej,
alltså.
Nej, men
fan, jag ångrar mig direkt. Fy fan!
Nej, men och jag tror, alltså, tittar man, vi kommer till både Rosengård och ett Häcke. Häcken, de är ursäktade med tanke på hur det ser ut uppe i Umeå och väderförhållandena.
Ja, den ska vi ta sen.
Vi kommer till det, men tittar vi på Rosengård igår till exempel, så var det väldigt trubbigt framför mål. Vi lyfte lite varningens finger där, kommer de få igång målskyttet direkt och så vidare. Men här i Kristianstad så har vi ju offensiva spelare som går rakt in och levererar. Och som sagt, Tabby Tindell som förväntas göra mycket mål, förväntas säkerligen vara med i en skytteligatopp. Hon går rakt in, gör två mål, visar att hon håller på den här nivån. Och nej, Kristianstad ser spännande ut, som du säger. Det är mot ett motstånd som vi får utvärdera om ett par veckor lite längre fram. Men Kristianstad går ju, alltså ska de vara med i toppen så är det ju just nu här. De ska ju utnyttja den här offensiva spetsen de har. Att direkt bara gå in och göra sina mål, vinna sina matcher, så kommer de ju vara med och sätta press. Det är uppenbarligen inte alla lag som kunde vinna i sin premiär. Så det är ju ändå ett styrketecken från Kristianstad. De kommer vara med där uppe.
Nej, men, och jag kan ju tycka en sån, jag blev lite förvånad. Alltså att Kalmar möter en Kristianstad som tippas vara i toppen. Kalmar är nykomlingar. Men det är ju inte så att de på något sätt backar hem eller håller ett kompakt försvarsspel eller försöker vinna matchen på det sättet, utan de kör liksom. Alltså de försöker pressa högt, vilket gör också att deras lag blir väldigt långt, väldigt stort och väldigt utspritt, som gör att Kristianstad ganska lätt hittar igenom liksom deras lagdelar och kan hitta ett spel utan några som helst problem. Där tycker jag är skillnaden då ifall vi ser till Häcken-Umeå exempelvis. Umeå backar ju hem, alltså ligger väldigt tajt och gör det svårt för Häcken ifall man nu ska se nykomling.
Klagade Häcken på att de spelade tråkigt i Umeå?
då klagar
men
på vädret.
Men finns det annat att klaga på? Fast alla att de fokuserar på där. Men det blev jag lite förvånad över, speciellt då när man släpper in 1-0, 2-0, att de ändå fortsätter. Absolut, man kanske vill gå för det, men att det inte finns någon reaktion där på att okej, vi försöker i alla fall få ihop det försvarsmässigt.
Men vet du varför det blir så, Petronella?
Nej,
det är för att de har en gammal fystränare som tränare nu.
Jag visste att den skulle komma.
Då blev du uppläxad.
Ja,
jag får krypa till korset. Ja. Jag ber om ursäkt att jag inte tog upp exakt. Och sen skyller jag på att det var extremt stressigt. Ja. Nej, men jag skulle säga det att David Ruffpanna, han har ju varit tränare också på här sidan tidigare. Varit assisterande.
Det är en fotbollstränare.
Det
är en fotbollstränare. Det är ingen apropat som har klivit
in. Nej, det är inte. Men jag uttryckte mig fel, men det var att när jag träffade honom för jättemånga år sedan, då jobbade han väldigt mycket med fys och var fystränare. Jaja. Ja, skitsamma. Han i alla fall har tagit över Kalmar och de torskar med 4-0. Så att, det är
kanske
sådär.
Han kanske ska vara fystränare.
Han kanske ska vara det. Nej, vad hemskt. Nu kommer jag få skit igen. Jaja. Nu kommer han att skicka något
man
annat.
Man har ju jargongen här, såklart.
Hans tränarschema. Eller ja, säger man?
Och det var imponerande.
Ja, det var imponerande.
Ja, vi tar oss dit.
Får jag säga en grej bara? Nej. Evelina Duljan i Kristianstad, högerbacken. Nu gick hon ut, gjorde illa armbågen, jag vet inte. Men 18 år gammal, alltså hon ser så bra ut. Jättespännande spelare.
På.
Ja, henne tycker jag att man ska hålla koll på i Kristianstad. Och se ifall hon, alltså landslag, framtida, ifall hon fortsätter så här. Väldigt spännande och inte särskilt, ifall man ska säga så här, svensk spelstil. Utan irrationell, offensiv, väldigt teknisk, snabb. Ska bli jättekul att följa henne i år.
Härligt. Vi tar oss då till, jag vet ju, du bara liksom sitter som på nålar här. Du har så mycket att säga om Umeå mot Häcken.
Ah, varför spelar man den matchen? Ah. Vad fan? Alltså vad är det för skit?
Ja, men det är,
men jag håller med.
Ja, men vi har, alltså,
och det
vi har...
tyckte väl förbundet också. Det var någon som var ute
jag
från förbundet
ingenting.
Och tyckte att det var fel.
Ingenting.
Också.
Alltså för det första, det går inte ens att spela en match på det här underlaget. För det andra också, alltså spelarnas säkerhet. Det är livsfarligt. Alltså det kan ju gå hur mycket knän och fötter och ben och alltså you name it. Mm. under såna här förutsättningar. Alltså det är inte, och det är inte värdigt. Alltså det är inte värdigt att spela en match på en snö, liksom på en snöplan.
Nej.
Vad är grejen?
Och där blir man ju tyvärr lite, alltså man får ändå någon känsla i sig. Hade vi spelat den här matchen på herrsidan till exempel, eller börjar det tänkas resursfrågor i att nu är ändå Häcken här, nu är de på plats, matchen är igång, vi spelar den så vi inte ställer till större problem längre fram. Det är ett så jävla uselt beslut att ta. Alltså vi är beredda i svensk fotboll att ställa in matcher för egentligen vilken jävla petitess som helst som sker på en läktare eller utanför en fotbollsarena i stort sett. Men när vi uppenbarligen har förutsättningar som inte ens är tillräckliga för att spela en fotbollsmatch. Och som du säger, alltså det är liksom vita Häckenspelare, helvit klädda Häckenspelare på en vit fotbollsplan. Så att du ser ju dem knappt för det första. Och om du ser dem så kan du ändå komma med liksom en decimeter snö under fötterna farandes in i dem i stort sett. Och det fotbollsmässiga urval, man brukar prata om liksom sporting integrity, det här med att man ska liksom ha givna eller jämna förutsättningar ut över en hel säsong, det har man inte här. Alltså Rytting Kaneryd står ju efter matchen ett helt fantastiskt mål som hon gör, som man känner att det och mycket mer skulle ju vara det man skulle prata om från Häckens sida den här matchen. Hon står bara och undrar vad fan är det som har hänt, alltså hur fan har vi kunnat spela den här matchen. Och det är lite som att nu hade man blåst igång det under okej förutsättningar, och därför var det, nu ska vi fan spela oss igenom detta vad som än händer. Men det ska ju, det, ja, en, alltså det är ju, det, förutom snön så är det ju storm också där uppe. Alltså det är ju ingenting.
Nej, men alltså det,
nej, det, är, det är så alltså jävla
jag hade varit, dåligt. Jag hade varit rasande som spelare ifall jag spelade den här matchen.
Nej, jag hade klivit av bara. Jag förstår inte varför de är kvar på planen, nej. I stort sett.
Nej, verkligen.
Men, och matchen i sig kanske inte så jävla mycket att säga om. Alltså den blev ju påverkad, och framförallt då måste man ju ändå säga till Umeås fördel att alltså de kunde backa hem.
Nej, men det är klart,
100%
det är alltid det spelförande laget såklart. Ja. Det mer tekniskt begåvade laget som lider av dåliga 100%. Planer.
Ja. Och jag tycker att man ser lite i början. Häcken har ju, det är ju Häcken som har boll och Umeå backar hem och försöker gå på någon form av kontring. Men det är ju svårt liksom. Det enda jag kan tycka med Häcken är väl lite att jag tycker att de kan försöka spela lite mer in i straffområdet sista tredjedelen. Det blir mycket skott utifrån, men det är också här, alltså hur ska du kunna riktningsförändra? Hur ska du på något sätt kunna läsa av spel? Alltså det är jättesvårt att analysera en sån här match. Men helt klart, Häcken är ju det bättre laget. Men de påverkas ju av att underlaget är som det är. De kan inte rulla boll som de vill göra. Så att det är jävligt tråkigt tycker jag.
Jag vet inte om ni tycker att det är tråkigt det som hände borta i Djurgården. Jag tyckte att det var lite roligt.
Att de inte pratar efter matchen.
Nej, men alltså så här, på något sätt tyckte jag var lite kul. Alltså, de gör ju en riktig skitprestation, ja, måste man ju säga, ja, på hemmaplan här i Djurgården. De förlorar ju med 4-1 och det är ju inga siffror som jag tycker är direkt i underkant. Nu är Piteå ruskigt effektiva och stänger ju den här matchen liksom på en halvtimme. Men att Djurgården liksom skapar ett skott på mål på hela matchen på hemmaplan efter en hel försäsong. Det är ju prestationen, och det är ju någonstans lite för dåligt.
Lite för dåligt, det är jättemycket för
dåligt.
Det är
jättemycket för dåligt, säger Petter. Jag känner lite med Sean här. Alltså jag tycker att
hur kan du göra det?
Ja, men jag tycker att det är lite roligt att det blåser bara. Jag tycker att det är härligt med lite känslor. Och, alltså, jag förstår ju såklart att, herregud, det är klart som fan du inte kan köra en mezzo silencio stampa efter en omgång i allsvenskan. Det är klart som fan, det fattar ju alla. Men det rör ju om lite känslor.
Men alltså, bullshit. Att han hade bestämt innan matchen. Nej, att oavsett vi vinner eller förlorar så pratar ingen med media.
Han var ju vansinnig, vän.
Bullshit.
Ja. Ja, och det, alltså för det första så vore det ju helt...
Ska ringa Sean och fråga, eller har han silencio stampa?
Kan vi ringa han nu?
Nej, de har ju inte silencio stampa längre, utan till nästa match skulle ju alla vara tillgängliga. Det var ju väldigt tydligt också. Men också då intressant, om Djurgården hade vunnit med 3-0 och gjort ett hattrick av en spelare till exempel, då hade man inte skickat fram henne till att möta media och liksom ta emot alla eventuella skriverier. Och det sjuka är, alltså Djurgården, man får ändå ge dem, de får ju lite av en, jag vet inte, någon form av omvänd tvåstegsraket, för det var ju för om det var under lördagen eller söndagen en lång intervju med Julia Valentovic om det var på Fotbollskanalen, där hon pratar om liksom rivalitet och hat, alltså förstår man det, men alltså att det ska finnas den här, att hon vill få in den mer i även damfotbollen, att liksom vad fan, vi avskyr Hammarby, vi avskyr AIK, och man kände det är ju en sund del vi vill få in i damfotbollen också, att det pratas om det här. Och sen då så får man det här jävla haverit till mediekommunikation dagen efter där. Och jag pratade Gustav som var där och kommenterat, han sa det var ändå liksom, jag tror det var fem eller sex skrivande journalister på plats som ändå står där och möter media, och det fick vi ju en uppläxning av Kosovare Aslani för några veckor sedan om att vi måste vara på plats och bevaka. Nu är man på plats och bevakar.
Ja,
och
så fast inte alla som inte har varit på plats under alla inte, de här åren, var de var inte värdiga att vara på plats.
Alltså, kan ju ha varit så att Sean såg att de här var inte i Ungern 2017, så de förtjänar fan inte att få snacka med.
Men det, då ska han ju fjäder i hatten.
Då är det okej. Det är märkligt.
Nej, men, och jag tycker ändå det är intressant. Alltså, Djurgården och Piteå mötte ändå varandra i kuppen för bara några matcher sen, och då blev det 0-0. Och nu torskar man med 4-1.
Men det är ju någon slags knock man går på här i Piteå, för det är frenetiskt där första halvlek, och Djurgården hänger inte alls med.
Inte alls. Sen får jag säga Hailey Dowd skadad i Djurgården. Det är ju en sån spelare också, forward, som kommer vara väldigt viktig för Djurgården, och det blir ett, ja,
men de saknar hennes djupledsspel, tycker jag.
Jag tycker det. Så att vi får väl se lite hur länge hon blir borta och vad problemet är med henne. Jag hoppas inte det är något allvarligt, för att den spetsen behöver de verkligen. Men alltså, Maja Grens mål, Piteås andra efter hörna, är det omgångens mål eller?
Ja, men alltså, jag skrev också ner, men där är ju faktiskt några stycken. Alltså, jag älskar ju Rytting Kaneryds också på grund av aktionen på linjen. Och sen gör ju Jenny Danielsson, det är väl 2-0 målet till AIK, som också är, alltså vi har faktiskt, ja, men det är faktiskt ett litet axplock från helgens omgång, så mycket snygga mål. Och det har väl, jag tror att ni på Nent också har ett litet magasinprogram där man kan catch up på alla målen ifall man har missat någonting. Ja. Så det kan vi också rekommendera.
Ja, det kommer ju vara på måndag kvällar. Mm. Så det var ju första igår då. Och då går de ju igenom lite både Sverige, lite kolla ut i Europa, och även fick man se alla mål. Mm. Men jag tycker det är som du sa, Maja Grens, jag tycker Danielssons och Kaneryd, det är de tre som jag tycker är lite omgångens mål faktiskt.
Men hörni, vad är det för mästarlugn? Rosengård går in i Allsvenskan med, vinner 2-0 mot BP och sågar sig själva. Det är sånt gillar jag.
Ja. Jag tycker med all rätt. Alltså, ja, de kommer all inte, rätt. De men kommer inte upp i nivå.
Vet du vad? Alla lag, oavsett om det är liksom oavsett om det är Barcelona, så kommer man göra lite svagare prestationer. Absolut. Det är omgången. Jag ser det som positivt. Mm. Man gör en dålig prestation hemma mot BP, i alla fall man tycker själv vad Petro tycker. Men jag tycker det är ju mästartakter om något. Man går ut, man är trubbiga, man får inte riktigt igång sitt spel. Det går lite långsamt. BP gör det svårt för dem. De står ju lågt där.
Ja,
vår gode filosofvän här, Marcelo Fernandes, han gör ju helt rätt tycker jag. Liksom, ja. I den här matchplanen. Fuck, Rosengård i första matchen på bortaplan. Vi ska inte äga någon boll här, utan vi ska försöka döda det. Och, så att jag menar så här, lite cred till honom att göra Rosengård sämre. Det vill jag verkligen ge det. Men också vilket mästarlugn att ändå vinna en dålig match med 2-0 i första matchen.
Men jag hörde någonting om också att ville BP ha Rosengård första matchen? Att de typ hade jobbat för att få Rosengård första?
Ja, men det är så. Jag tänkte, det är egentligen ganska... Alltså, hur skönt är det inte att ha städat av mästarlaget borta? Okej, nu har vi 23 matcher kvar istället. Alltså det är en ny säsong som börjar nu egentligen. Så, nej, men det är...
Ja, och jag kan tycka så här, hade det blivit 9-0 i baken, tufft. Alltså då, det är ingen rolig start att få mot Rosengård. Men sett till den här matchen, så här, jag tycker ändå BP gör en helt okej match. Absolut inte så mycket boll offensivt, men rent defensivt så gör man det ändå helt okej och försöker ligga så kompakt som möjligt, vinner ändå en del dueller, gör det svårt för Rosengård, och det är ju en sån prestation som jag tror att man kan lyftas väldigt mycket av för att ta med sig nu vidare. Och där, ur den aspekten, så är det ju väldigt smart att möta Rosengård första matchen. För
jag
då
tror
kan
också det
verkligen
att det var en
bara...
bra match för Rosengård att spela, för att det är många lag som kommer ta efter Marcelo här och stå lågt, och det kommer inte gå så snabbt, och de kommer bli begränsade i sitt anfallsspel, och det kommer att behöva vinnas dueller en mot en för Rosengård om de ska öppna upp kanske ännu bättre försvar än vad BP har. Så jag tror inte att det var en helt dum träningsmatch att säga. Nej. Jag tror att det var en helt dum match att få från början, för det kommer speciellt hemma kommer det se ut ganska mycket så här. Mm.
Så är det.
Ja, verkligen.
Det, sen var det ju Mimmi Larsson var väl en av dem som var, hon pratade ju med media efteråt och sa just de orden du pratade om här, att såg jag väl både lagets insats och sin egen insats, och det, henne hade vi också lite på tapeten förra veckan, att det kommer ju krävas att hon är ganska klinisk i mål. Nu gör hon ett snyggt mål, petar in är ju absolut fel, men hon tar den returen som Olivia Skog sätter i stolpen och lyfter in i bortre, men hon har ju ett par, två, tre, fyra lägen till där hon i en annan match där kanske så många chanser inte kommer måste vara mer klinisk i sitt målskytt. Och nu tog Gerhardsson ut en stor landslagstrupp, 26 spelare, hon är inte där, hon är ju en av de här spelarna som kanske ligger precis bakom, och ska hon ha en chans att konkurrera mot en EM-plats så måste det måste vara mer kliniskt i straffområdet. Nu är det ju Bea Sprung som vi var inne på, 17-åringen som gör 1-0 målet och ändå ger Rosengård lite lugn, men annars så var det ju ganska, alltså det bör ju kännas kanske som att det skulle kunna gå lite troll i det ganska tidigt. Det är lite för mycket tveksamheter i avslutslägen, antingen att man tar ett dåligt avslut eller att man kanske tänker att man ska göra någon snett in något bakåtpassning man inte riktigt får till och sådär. Så det är skärpan lite.
Desto roligare då att nämna Bea Sprung 05 som
ja,
kommer in här och gör mål direkt för Rosengård. Det är en spelare som blir rolig att följa. Alltså, vi pratade väldigt om Tuva Skog tidigare. Mm. Lisa Saving, unga spelare på väg upp. Hon ser ju riktigt vass ut.
Ja, och sen att hon också får ta en forwardsposition nu. Har ju spelat in i mitt fält väldigt mycket tidigare, så att det är ju också en helt ny position för henne, men att hon ändå klarar av det väldigt bra i den åldern, och jag tycker det är också en fin position för henne att komma in när hon kommer ner lite mer och hämta boll, då ser man också hennes kvaliteter, utmana mot backlinjen och släppa åt sidan och sätter, tycker jag, Skog och Mimmi Larsson i väldigt fina lägen många gånger. Så att jag tycker det ska bli intressant att följa henne ifall hon nu kommer få fortsätta där. Det är ju ett litet ändå utropstecken att hon startar före Kulashi som ändå Rosengård tog från Eskilstuna förra sommaren. Hon,
det är bra att satsa på det talanget.
Ja, men jag undrar lite hur de antingen, jag vet att Kulashi har haft lite skadekänningar förra året och jag vet inte, det är väldigt oklart, men ändå att hon ändå startar, det är ju väldigt stort och väldigt bra gjort av henne, och får hon göra det under den här säsongen så tror jag vi kommer att se en jättefin utveckling av henne. Mm. Men vi kan ju säga det, en grej som jag tror att ifall många lag kommer ta efter, just markera, ligga tight på seger. Det känns som att det är en sån liten taktisk grej som många lag har börjat med, för att plockar du bort henne så plockar du bort väldigt mycket också från Rosengårds anfallsspel. Och det är ju någonting som BP gör också och ligger väldigt, väldigt tight på henne. Och sa det efteråt också att så här, ja, jag måste ju analysera det här och se hur fan jag kan ta mig ur alla de här situationerna och göra mig ännu mer spelbar. För att hon får ju inte så mycket boll liksom. Nej. Sen gör hon det ändå bra. Men det är ju en sån, tror jag, taktisk liten grej som lag kommer använda sig av i år, tror jag. Mm.
Hörrni, kort bara avslutningsvis, Nilla Fischer har tackat för sig för nu i landslaget, men öppnar ändå för att hon kan spela efter sommaren och hänvisar till det som jag lever i, logistik på hemmaplan.
Det kan du berätta mer för oss som vi inte förstår?
Jag har en egen podd, Toto Logistik med kids. Och jag vet många som lyssnar på den här podcasten som skjutsar, hämtar, lämnar ständigt. Att det är liksom ett livspussel. Fint att hon är öppen med det också och att hon prioriterar familjen. Vi skulle ha haft med henne, men
logistiken fick vi inte ihop.
Ja, logistiken fick inte riktigt ihop det, men vi kan ju också, tycker jag, nämna att hon skrev ju ett kontrakt också inför den här säsongen som var mer utifrån att så här kunna vara lite mammaledig och väldigt anpassad efter hennes liv, och det är ju också revolutionerande, får man ju säga. Det har ju inte hänt tidigare i damfotbollen att man också skriver ett sånt här kontrakt, så att också stort av Linköping att vi vill verkligen ha dig och vi försöker anpassa så mycket det bara går. Mm. Och det underlättar ju för Nilla Fischer också, såklart. Och jag tror vi var lite rätt inne på det också efter VM-kvalet i höstas. Mm. När
det var tårar och tryckkastning.
Exakt. Att hon kanske visste att det skulle, faktiskt
kunna
bli
så här. Stor sannolikhet kan det vara sista matchen. 1-1 i alla fall med Nilla Fischer som försvarsgeneral hemma mot Vittsjö som får en spelare utvisad. Två gula kort på ingen mindre än Nelly Persson. De spelar ändå med en man mer i 30 minuter här. Linköping får inte till det. Hur som helst, de stora rubrikerna från Allsvenskan den första omgången. Mästarlugn i Rosengård. Hammarby förlorar med 3-0 inför stor publik. Umeå-Häcken borde aldrig ha spelats. Och sen så imponeras vi av Piteå och Kristianstad.
Mm, verkligen.
Mm. Vi tar oss lite internationellt tycker jag, Robin, innan vi avslutar dagens avsnitt. Jag sa 9-0 till Chelsea. Helvete, där var proppen ur.
Ja, nej, men verkligen. Det har ju varit landslagsuppehåll på herrsidan, vilket ledde till att väldigt många av de största damlagen flyttade sin verksamhet till de stora herrarenorna i helgen. Leicester som då tog emot Chelsea på King Power Stadium. Inte så imponerade publiksiffran då, men sen också att Manchester United som spelade sin första match på Old Trafford. Det var över 20 000 faktiskt som såg när de tog emot Everton däremot. Men för Leicester så blir det väl ett, vi får väl summera det som ett ganska misslyckat marknadsföringsjippo.
Ja, för de som inte har koll, Robin, så är det alltså efter 7 minuter.
Ja, det är
7 minuter står det alltså 3-0 efter 28 minuter, eller efter 11 minuter 4-0, efter 28 minuter 5-0, och innan halvleken är över så hinner det bli 6-0 också, och sen spelar man bara av den här matchen, eller spelar av matchen, Sam Kerr gör mål och sen precis i slutet så hittar man in två baljor
till. James och Fleming.
Ja,
nej, alltså men det sista målet Chelsea gör där, det är ju samba Chelsea. Det är ju så snyggt.
Men det är också ett helt utcheckat Leicester som alltså har noll skott på mål i den här matchen. Jag vet inte var de är någonstans. Nej. Vilken plats mentalt är man på?
Nej, de är inte riktigt där. Jag kollade också.
Riktigt?
Alltså, de är inte riktigt där.
Nej, det ska jag inte säga.
Nej, men jag tycker också det. Jag kollade lite statistik också. Alltså att Chelsea har typ 700 passningar mellan laget. Leicester, de är ändå 200. Alltså det är ju, jo, de är ju där.
Insparkar, det är ju några insparkar.
Avsparkarna är ju 10-12 stycken också. Så det är
några insparkar och så har du några inkast och lite grejer, så har du dina 200 där.
Nej, men det säger ju väldigt mycket om den här matchen. Men bra för Chelsea tror
bara
jag.
Bara 122 är ju lyckade av dem. Så 50% är ju lyckade passningar, ser jag här på statistiken också.
Ja.
Ja. Ja, och det vi bara kan summera med det också, alltså om vi pratar 9-0 är såklart, det är sjuka siffror på alla sätt, men för Chelsea så kan ju faktiskt den här målskillen, och nu har de ju för det första gått om Arsenal för första gången på säsongen, så leder de med lika många matcher spelade Super League med en poäng, och så har de då också 5 bättre i målskillnad eftersom de tog i kapp så pass mycket och gick så pass mycket förbi då på bara en match här. Nu har ju båda lagen haft inställda matcher mot Tottenham i veckan som gick. Arsenal spelade ju inte i helgen och Chelsea skulle ha mött Tottenham i, om det var onsdag eller torsdag också, men det var covid-utbrott i Tottenham, men så det är ju, det är faktiskt lite matchboll, och för första gången då ett Chelsea i pole position inför de här, det är väl 5 avslutande matcherna, så tufft för Arsenal att se Chelsea gå upp på den här cylindern inför sista spurten.
Ja, men för vi har ju sett det tidigare, alltså när Chelsea växlar upp och kommer in i såna här perioder så är de otroligt svårstoppade och definitivt ett av världens absolut bästa lag.
Mm, men verkligen, och vi får ändå säga det också, Harder är inte ens med den här matchen. Nu har inte hon varit med på några matcher, så jag är osäker på vad det är, skada eller om det är corona eller vad det nu än är. Men att de då har spelare sån som Bethany England som kliver in, gör 2 mål, gjorde ändå också 2 mål mot Birmingham förra helgen. Nu är det Birmingham och Leicester de möter. Sorry. Men ändå, att hon ändå gör det. Guro Reiten tycker jag ser jättebra ut.
Ja. Och målet på tal om...
Ja, verkligen målet, och visar jättefin form och har ju verkligen fått förtroende den här säsongen. Så att de har ju också spelare att när inte en sån som Harder kan vara med så har de andra att stoppa in. Men när man ser den här farten och tempoväxlingar och platsbyten som de får till, då är de riktigt, riktigt bra. Och jag tror absolut att den här målskörden på den här matchen kan vara avgörande i slutet. Så väldigt viktigt för dem att göra 9 mål.
Mm. Du, jag nämnde det Robin, vårt lag sitter där en match mindre spelare än United, men det blir ju, ser ju verkligen ut att bli en kamp mellan de två om den här sista tredjeplatsen.
Så är det vårt lag?
Nej, men jag sa vårt lag för att vi har liksom trott på dem så mycket under den här säsongen, så det vore ju liksom en liten seger för våran analysförmåga om City tar tredjeplatsen. Sen så vet jag ju att Robin har stora problem, kanske med båda lagen, men framförallt United, för det finns en stor rivalitet. Men så han kan väl knyta näven lite extra i fickan även om han inte håller på City. Men här vinner man i alla fall mot Everton som fortsätter ha lite problem. Så.
Ja, och Everton nu, på tal om City, så Everton de tidigare i veckan så spelar de ju dubbla möten mot City, både ett ligamöte och ett FA-cupmöte, båda som slutar 4-0-seger till City. Och jag orkar inte ens räkna ihop alla, men det är alltså varje inspel i stort sett som kommer mot Evertons straffområde just nu, det leder på något sätt till mål, och United gör ju mål på det är ett inlägg och det är en hörna, sen är det en straff också.
Och de är ju helt överlägsna också.
Det är ju ändå ett Everton som kontrar in och gör 1-0 efter 4 minuter, men United tar över fullständigt, och Everton, de flaxar ju till och säkrar väl kontraktet där när de gjorde sitt senaste tränarbyte, men totalt sett så har man egentligen inte fått på någonting. Nu så är Nathalie Björn gick av i paus. Anvegård var vi inne på, hon är out med huvudskada, men nej, det ser jag inte. Bennison tror jag bara spelar en 20 minuter till slut eller någonting, men Everton, det behövs inte sägas igen kanske, men det ser inte bra ut.
Nej, men det, jag tycker det är väldigt tråkigt, på tal om Anvegård, hon har ju alltså fått sin tredje hjärnskakning på ett år, och det är ju inte bra. Nej, alltså. Det är inte bra. Så man får väl se hur länge det här kommer ta. Det tog ju väldigt lång tid sist för henne, och hur allvarligt. Ja, och det där är ju sånt som man aldrig vet med hjärnskakningar. Nej. Heller, men det är ju såklart inte bra att få en tredje på ett år. Det är inom väldigt, väldigt kort tid. Så skittråkigt för henne.
Och där känns ju också nu Gerhardsson, hon var ju inte med i den här 26-mannatruppen nu inför VM-kvalmatcherna mot Georgien och Irland, men då öppnar ändå lite Gerhardsson-dörren beroende på hennes mående och sådär, så kanske vi tar in henne till samlingen. Så det känns ju också bara så här, varför? Alltså låt henne vila, för fan, ni ska vinst mot Georgien och ett kryss mot Irland, så är man klara för VM. Det, nej, låt henne vila nu för guds skull. Så det, ja, absolut.
Men på tal om den truppen då, och på tal om en comeback som verkligen har blivit liksom rätt in i startelvan, nyckelspelare direkt, och nu hoppar jag mellan länder och ligor.
Men sa vi att det var publikrekord?
Nej, det sa vi inte.
På United Everton. Upp mot 20 000 lite,
ja, precis,
mer tror jag.
Över 20 000. Så det var publikrekord för en ligamatch. Är det,
exakt, precis.
Och där kan vi ju
England, så det var ju väldigt häftigt.
Ja, och på tal om det kan vi ju bara flika in att EM-finalen till sommaren, utsåld också, tog en timme på general sale. Jag såg alla Englands gruppspelsmatcher var väl också utsålda nu, premiären bland annat, även ett par slutspelsmatcher som är slutsålda. Så har man någon som helst tanke på att följa Sverige eller att uppleva EM på annat sätt i sommar, så är det faktiskt hög tid att lägga beslag på biljetter, för de kommer gå inom de närmaste veckorna.
Och där, jag kommer vara på plats. Kommer ni vara på plats?
Kanske.
Ja, jag kommer vara där med våran sponsor, Heineken 00 alkoholfri.
Jajamensan, de är inte bara med oss här i Toto 5, de är med oss också under EM-finalen.
Jajamän.
Kommer ju fina tävlingar här framöver tillsammans med Heineken 00. Där man kan vinna fina priser. Vi ser ingenting om de priserna just nu, men håll koll på våra sociala medier. Följ oss på Twitter och Instagram, så kommer ni veta mer om de tävlingarna som vi gör tillsammans med Heineken 00 alkoholfri. Vart skulle jag någonstans nu?
Till landslaget.
EM-final skulle jag till, och jag skulle till Italien, och jag skulle till en jävla comeback i Linda Sembrant.
Ja, verkligen. Nej, men hon får ju verkligen spela nu och gör det jättebra. Alltså, jag
290 minuter i rad, spelar 79 mot Napoli innan, 90 mot Milan. Alltså hon är bara rätt.
Nej, hon är rakt in i startalvan.
Jajamensan.
Hoppas att hon är redo för EM i sommar. Nu är hon ju ändå uttagen, nu kommer hon vara med. Sist så i Algarve var hon ju mer som bara träningsspelare. Nu hoppas man ju också att hon kan få göra sin landskamp igen. Alltså det får man ändå säga. Stor eloge till henne att ha tagit sig igenom en korsbandsskada till och vara tillbaka på den här nivån igen. Det är
34 år gammal. Ja, det kan vi liksom påminna om. Juventus vinner med 3-1 och håller avståndet. Jag var ju lite så här positiv kring Roma, men det är 5 poäng ner.
Men vi får ändå säga det. Alltså, Roma vinner ju alltså över Sassuolo med 3-0. Sassuolo har tappat det lite. Vi pratade mycket om dem för några avsnitt sen och att de har sett väldigt bra ut. De gör en jättefin säsong i år, men har haft det lite tufft nu senast tiden. Och jag tror också att en sån som att Sofia Cantore skadad, vet inte om hon kommer spela resten av säsongen. Hon har inte brutit benet, men typ vrickat till foten eller något som hon, ja, skitsamma. Men hon saknas tycker jag för Sassuolos del och hittar ett jättefint samspel med Cleland som gjorde något hattrick eller vad det var för ett tag sedan. Så att det är lite tråkigt för Sassuolo, men ändå tycker jag ska vara väldigt nöjda över sin säsong.
Ja, och tittar man bara på Sembrant här, så det är, sen hon kom tillbaka, det är 8 raka starter har hon nu, så hon har ju liksom gått rakt in och tagit den här platsen. Och vi kanske till och med vi fastslog ju den svenska EM-startelvan, men just nu är det väl Linda Sembrant in mot Nathalie Björn, tycker jag väl att man kanske kan diskutera i förhållande till den elvan vi hade där. I alla fall om vi tittar på dagsform och situation i klubblag i alla fall.
Men jag tycker det är så tråkigt. Jag vet inte ifall Björn gick ut av några skademässiga skäl. Det ser ut som att hon fick lite ont i knät i en duell precis innan halvlek i helgen. Man hoppas att det inte är någonting allvarligt och att det bara är en säkerhetsåtgärd att hon får gå av. Men annars så tycker jag, sett till att hon har varit skadad och inte spelat så mycket, så tycker jag ändå att hon ser väldigt bra ut, Nathalie Björn. Så det är ändå en spelare som, spelar hon inte så mycket nu under EM och Sembrant går in istället, så är det verkligen ett framtidsnamn. Och det känner jag mig i alla fall trygg med, att hon finns där bakom. För att Sembrant är ändå, vad sa du, 34 år gammal. Så det är inte så många år kvar kanske. Nej. Även om vi vill att hon ska vara kvar så länge som möjligt.
Hörrni, vilken jäkla helg det har varit. Så roligt det är att göra den här podcasten tillsammans med er, Petronella och Robin. Mycket att se fram emot också. Omgång 2 i Allsvenskan, såklart. Avslutningarna i ligaspelet. Och som du säger, Champions League nu i veckan.
Exakt.
Härligt!
Du, alltså Robin, jag hoppas vi får lite live-känsla. Vi får spela in lite där från matchen.
Det ska vi se till att få ut på våra sociala kanaler också.
Ja,
så det
är verkligen.
Exakt, följ oss framförallt då, på Twitter såklart, men på Instagram så kommer ni få se Robins resa. Han hoppar mellan sangrierna på torgen nere i Barcelona. Du, safe trip Robin.
Stort tack, och ni rattar grejerna här hemma så länge.
Jajamensan, det gör vi. Vi säger stort tack för att ni lyssnar, sprid att vi finns, och inte minst nu då när säsongen verkligen är igång, ja, även i Sverige. Champions League, ligaavslutningar, hur mycket som helst. Vi säger ciao tutti.
Ciao.
Ciao.